Wa? Nej, nej, nej.
Perfekt, det är något som plugs att. Så kommer jag när jag jobbar till jag.
Hej och välkomna till Idealistas författarsamtal. Denna gång med Johan Velander.
Tjena, Ex.
Hej, Erik.
Hej, Johan. Välkommen hit.
Tack.
Är du laddad?
Ja, ganska laddad. Nu är jag väldigt laddad.
Ja.
Ja.
Bra. Du har ju skrivit boken Idéburen chef. Som handlar om HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer. Lite grann om den boken, framförallt kring liksom chefskap, medarbetarskap och sådana frågor rent generellt sett i ideella organisationer kommer vi prata om den närmsta halvtimmen. Men jag tänkte att du skulle få presentera dig själv lite grann. Vem är du?
Vem är jag? Alltså spontant på bussen hit så satt jag och tänkte att hej, jag heter Johan, jag är en kille på snart 39 jordsnurr. Men bortanför det så, ja, jag jobbar dagligdags som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen. Just nu föräldraledig. Och hade ju lyxen att släppa en bok hos Idealistas som heter just Idéburen chef för några år sedan. Och sen driver jag ett litet konsultföretag som heter Think and Act sedan ett par år. Och ska man tänka det ideella ska man säga att jag har gjort allt från det där gräsrotsaktivistiga till att vara ordförande och styrelseledamot och kampanjgeneral och sådär. Och går väl lite särskilt igång på sånt som att få ihop civilsamhälle utifrån ett arbetsgivarperspektiv, ledarskapsperspektiv och gifta ihop de två. Det har väl varit någon röd tråd får man säga.
Mm, vad roligt. Vi träffades ju för första gången för länge sedan i LSU-sammanhang, Sveriges ungdomsorganisationer. Så du jobbade och jag var aktiv i någon obskyr ungdomsorganisation som jag var väldigt stolt över då.
Absolut.
Jag tror det var en coachingutbildning faktiskt. Kan det vara det första gången vi sågs?
Oj, ja, det kan ha hänt. Jag trodde till och med vi hittar på någon coachingmetod.
Coachingteknik.
Ja, det kan stämma. Ja.
Men du har i alla fall skrivit Idéburen chef. Yes. Kan du säga bara någonting kort om boken och varför du skrev den?
Absolut. Nej, men boken kom ju för ungefär 3,5 år sedan och då och egentligen på innan dess så hade jag väl upplevt att det saknades kunskap om särart kring HR eller personalarbete i civilsamhället eller i ideella organisationer. Jag hade själv velat ha en bok som handlar om detta när jag klev in i min första roll som HR-ansvarig eller personalchef. Och har sökt mig till att försöka ha det som en röd tråd. Vad är särarten i personalarbetet i ideella organisationer? Och då tänkte jag att efter ett antal år inte hittat det och finns väldigt lite forskning om det, då får man väl skriva en själv då. Och inte minst lyssna in många olika organisationer och perspektiv på HR-frågor i civilsamhället. Och sen kan man väl också säga att det är HR-arbete, alltså arbete kring stödfunktioners roll, kommunikation, HR, IT, ekonomi och liknande är ju på något sätt hyfsat, eller har varit hyfsat obeforskat. Och fortfarande ändå ganska lite som finns. Så den fyller väl ett tomrum. Och det var också bakgrunden. Jag ville hjälpa till att fylla det tomrum som fanns och öka kunskapen.
Ja. Men jag tänker att många av de böcker och den forskning som finns är ju ofta skrivna ur liksom ett kommersiellt, eller för företag eller offentlig sektor. Och även om det finns mycket som såklart är lika mellan liksom sektorerna så är de ofta skrivna på ett sätt vilket gör att det kanske kan vara svårt att liksom ta till sig det 100%. Och det var en av ingångarna till varför vi som förlag ville vara med i Juten, för att vi tycker liksom att just den ideella målgruppen är värd sin egen litteratur och sin egna modeller och sin egen inspiration. Sådär. Men om den här särarten då, det är ett väldigt populärt ord. Särarten, vara idéburen chef, vara anställd som chef i en ideell organisation. Vad är det som skiljer det då mot att vara chef inom offentlig sektor eller sådär?
Just det. Alltså jag gillar ju sport. Jag brukar tänka och ha lekt med idén av att, precis som du säger, merparten av rollerna och arbetet kring HR-arbete är sannolikt mer likt än olikt i ideell, offentlig och privat sektor. Men det finns ju sånt som är skillnad och är tänkt att vara skillnad. Och då brukar jag säga och tänka, ja men lek med idén om att 70% är likartat, 30% ungefär är olikt och skiljer sig åt. Och då kan man också säga att vad är det som skiljer att vara chef i en ideell organisation kontra om du har varit i andra sektorer tidigare?
Mm.
Dels är det, skulle jag säga, som har träffat många chefer, intervjuat dem, lyssnat under många år, att väldigt många beskriver det som att det här är den svåraste chefsrollen de har haft, det svåraste uppdraget de har haft. Det är mycket mer komplext. Och varför är det det då? Då många går tillbaka till att säga att det är en helt annan typ av organisation och organisationslogik. Människorna, förväntningarna, varför du är där som förtroendevald eller anställd och chef skiftar. Och det finns ett gäng parametrar som i sig gör att det blir annorlunda. Förtroendevald är en sak, frivilliga eller ideella en annan.
Mm.
Men det handlar otroligt mycket också om människorna som söker sig till att vara anställda i just en ideell kontext. Och som du som chef då har ett arbetsgivaransvar för. Och det i sin tur ställer en massa krav på dig som chef. Så det är en tuff kravprofil att fylla som chef i ideella organisationer.
Mm.
Och då bör man känna till både de uttalade kraven och de som jag då kan känna ett stort behov att vi inom sektorn behöver synliggöra mycket och prata om den egentligen outtalade kravprofilen. Just det. Vad är det som rejält spelar roll för att ska lyckas i ditt uppdrag som chef? Och det är det jag själv har intresserat mig lite extra för. För så länge det är okunskap, alltså tyst kunskap eller kunskap som redan de eller vi som är i sektorn känner till, då är den också väldigt otillgänglig och svår att lära.
Jag tänker två saker när du säger det. Det ena är att jag har hört så många personer, även så här forskare eller högt uppsatta ledare som säger så här, att vara ledare i en ideell organisation, oavsett om man är anställd eller förtroendevald, så är ett av det svåraste man kan göra. Vilket jag historiskt sett har känt mycket tröst i. Ibland kan man känna så här, det händer ingenting och gud vad allting är jobbigt och massa processer. Men att alltså så här, det är ofta komplicerade processer och mycket kring det här outtalade som du är inne på. Jag brukar ibland hålla kurser kring så här strategiskt ledarskap och som förändringsarbete, strategi, vad det nu är för någonting. Och där tycker jag ofta att man, den här uppdelningen kanske blir sidospår, men mellan strategi och operativ nivå.
Just det.
Att man säger, ja, men styrelsen är strategisk, kansliet är operativ, och så tänker man det där löser sig. Mm. Problemet är ju att ofta inom ideella organisationer är ju att det finns liksom också en politik eller en ideologi i hur man gör saker. Mm. Alltså taktiken eller faktiskt på den operativa nivå, att det finns vissa saker som av kultur eller av hävd inte fungerar. Och där kan det vara väldigt svårt att vara anställd.
Just det.
Och det tycker jag är sån, som du är inne på, liksom ett sånt exempel kring varför det ibland kan vara lurigt att navigera som chef till exempel.
Ja, jag tänker för egen del att tänker vi att vi som sektor, om jag säger sektor eller civilsamhälle, det är nästan 200 000 anställda i sektorn, visar senaste statistiken från SCB. Då tänker jag att om vi ska vara en tillgänglig sektor både för de som är anställda och de som knackar på dörren och vill in, så måste vi vara väldigt ödmjuka för att försöka synliggöra det som vi som redan finns i sektorn har byggt upp och vidmakthåller, och som vi fäster stort värde i att vi kan.
Mm.
Å ena sidan, och där det finns en stark tradition, men också där det finns mycket att styrka i, det ska också sägas. Men det vi behöver klura på och snarare jobba med, tror jag, handlar ju om att bidra till att både nya anställda men också chefer får tänka kring och klura på hur ska du som ny i sektorn hantera till exempel det här balansen mellan idealitet och professionalitet. Att hela tiden följa med i civilsamhällets utveckling och de yttre faktorerna som påverkar oss. Men också det här med exempelvis att organisationslogiken ser annorlunda ut. För att människor är ju i mina ögon sällan dåliga. Däremot kan kontexten göra en människa som är bra dålig.
Mm.
Och då tänker jag att vi har ett rätt stort ansvar som sektor och organisation att jobba med att sänka barriärerna.
Mm. Jag tänkte faktiskt inte botanisera mycket mer i boken, för den går ju att köpa. Det är massa olika kapitel och jag tänker att det är många som det skulle kunna läsa den från pärm till pärm också, men att det, jag tror att det kan vara en ganska bra kamrat att återkomma till. Alltså det är årscykler, det är liksom massa rutiner och saker som jag känner att jag egentligen borde haft med mig de gånger som jag har försökt vara chef. Så att ett tips är att köpa och navigera lite boken. Det jag tänkte vi skulle fokusera lite på är ju lite, ja men din bild av man ska säga, civilsamhället som arbetsgivare eller som arbetsplats och frågor kring HR och personalansvar och hur det har ändrats över tid. För du håller ett gäng nätverk där du träffar chefer och pratar chefskap och medarbetarskap inom ideell sektor. Alltså de här senaste åren, hur många det nu är, ska vi inte botanisera i.
Några
år har du följt där. Om du blickar tillbaka 5-10 år, vad tycker du har hänt liksom? Sen ska vi blicka framåt så, om du skulle försöka sammanfatta de senaste åren.
Absolut. Då skulle jag säga att överlag så upplever jag att inte bara de stora organisationer utan också de medelstora i meningen och mindre har börjat få upp ögonen för vikten av att ha kunskap om hur människor funkar. Alltså HR-arbete eller personalarbete handlar ju väldigt mycket om att hur skapar du förutsättningar för människor att prestera.
Mm.
Det är egentligen grunden, oavsett om det handlar om anställning, att behålla, utveckla eller avveckla. Och det jag kan se en tendens i är en generellt ökad kunskapsnivå kring vikten av att ha kunskap om detta.
Mm, okay.
Och i sig jobba med att förbättra egentligen hur man de facto gör det.
Mm.
Ta ett exempel. En rekrytering av en genomsnittsanställd också i en ideell organisation kostar från ett par hundratusen upp till 1 miljon kronor. Om man räknar in alla steg. Och då kan man tänka sig att det är väldigt dyrt för en organisation att felrekrytera en människa. Det är jättedyrt att felrekrytera 20 på ett år. Och då tänker jag att då kan jag se en tendens av att organisationen har börjat förstå vikten av att inte bara prata om att människor är den viktigaste resursen, utan också att i praktiken börja jobba med sånt som kompetensutveckling, förbättrade rekryteringsprocesser och att faktiskt anställa fler människor med kunskap om personalfrågor. Och det upplever jag en tydlig trend. Och det märks också, kan man säga, genom att de organisationer som organiserar chefer och personalvetare, det finns ju ett antal fackförbund som gör det, har fått ökat span på sektorn och erbjuder sina medlemmar olika aktiviteter, släpper rapporter. Och där kan man nämna en rapport från ett hyfsat välkänt fackförbund som kikade just på villkoren för anställda i civilsamhället. Och det är också, tycker jag, ett väldigt bra komplement.
Vilket fackförbund?
Det är Unionen.
Ja, den som kom för några veckor sedan.
Ja, precis. Den och annan kunskap som släpps är ju viktig. Och även om alla organisationer har en politisk mål, inte bara ett kunskapsmål, så tycker jag att det är viktigt att den typen av rapportering kommer ju fler och fler som säger, men nu släpper vi den första rapporten om. Och det såg du inte heller för kanske 10-tal år sedan. Då fortfarande ska sägas att utifrån fackförbundsperspektiv klumpas ofta ideell sektor ihop med privat sektor. Och då märker man en ökad kunskap om sektorn gör att också organisation som företräder människor som är anställda i sektorn ökar kunskapen. Och då får man också mer kunskap som sektor.
Mm.
Det är min fall.
Alltså Unionen har gjort en undersökning med sina medlemmar som är anställda i ideella organisationer kring förutsättningar och hur de ser på sina tjänster. Det finns på unionen.se någonstans, gissar jag. Kan jag rekommendera att fördjupa sig lite. Det är en viktig del, tycker jag, i att bygga en kunskap. Sen hoppas jag att de kan göra mer och att fler aktörer också gör mer. Ja, men vad kul. Men jag tänker också att liksom, det finns ju den här särartsdiskussionen kring sektorn i stort.
Just det.
Måste ju också spegla in. Alltså så här, bara idén av att vi har en ideell sektor och vi har en privat sektor och vi har en offentlig sektor. Och, alltså den här fyrfältaren gör ju att, ja, då måste man ju tydliggöra skillnaden och så kommer man till sitt hörn. Och så måste man ju liksom så här, verkligen span på så här, men vad är det att bedriva HR-arbete inom ideell sektor? För vi är ju ideell sektor och vi är så speciella. Liksom. Så det är klart att den idén så speglar jag över.
Absolut, och jag tror också när det gäller det här att vi är så speciella, det går jag säga, tänker jag själv i alla fall, ganska lustig över att å ena sidan att vi tycker att vi är så speciella i sektorn, och å andra sidan är det rent vetenskapligt sant att vi är speciella. Det menar jag inte på individnivå bara, utan utifrån att det finns förutsättningar i sektorn som gör att vara anställd i sektorn i sig har särartsinslag. Det kan handla om allt från anställningsvillkor, det kan handla om arbetstider, om vi tar de hårda faktorna. Men det kan också handla om att det är en del organisationer, framförallt små ideella organisationer. Och det ska också sägas, merparten ideella organisationer som har anställd personal har inte 25 eller 250, utan de kanske har en anställd.
Ja.
Och då får man ju tänka att det är fortfarande samma lagar som gäller för de här arbetsrättsliga lagar, och har de kollektivavtal så gäller det som om en organisation som har en HR-avdelning med 5 eller 7 medarbetare. Mm. Så att det som är speciellt i sektorn är att det kan vara ganska tufft att bedriva HR-arbete, inte minst för en styrelse eller om det är en generalsekreterare plus två anställda. Och det är också lite, får man säga, särart i sig, att det är tuffa krav som ställs. Vår största kapacitet i ideell sektor är inte bara anställda, det är de frivilliga och den tid och den engagemanget människor lägger. Och det är någonting som jag tror att både arbetsgivare och fackliga företrädare gnuggar sina geniknölar kring att få ihop det. Så att det både blir schyssta villkor, men också villkor som är särart och gynnar de anställda i sektorn.
Nej, men jag kommer inte ihåg exakt procenttalen, men i Unionens rapport så var det en ganska stor del av de anställda Unionen-medlemmarna som hade förtroendevalda som närmaste chef.
Mm.
Alltså om man är en eller två anställda så har man en förtroendevald som troligtvis sitter i styrelsen som närmsta chef och inte en anställd chef.
Precis.
Vilket såklart skapar en förutsättning.
Absolut, och det tror jag är viktigt överlag när vi pratar om HR eller personalfrågor, att merparten organisationer är inte organisationer som är stora, utan genomsnittliga arbetsgivaren i civilsamhället är liten i meningen att ha få anställda.
Mm.
Sen kan man ha många frivilliga eller personer som är insatser eller medlemmar, men genomsnittsarbetsgivaren i del sektor är en liten organisation med ett litet kansli som har ganska stor okunskap i HR-frågor. Det är lätt att glömma ibland när vi pratar HR-frågor, system och strukturer och processer.
Mm.
Och det tror jag vi som arbetsgivare överlag behöver vara rätt ödmjuka inför, att när vi pratar HR-arbete så är det rätt stor skillnad med att vara chef eller förtroendevald i en styrelse med en anställd kontra att vara det i någon med 20 eller 250 anställda.
Mm.
Det är väldigt olika
roller
och förutsättningar, och apropå strategiskt och operativt kommer skilja sig ganska mycket.
Men om du skulle testa att blicka framåt här nu då, frågor som rör personalarbete och HR-frågor för civilsamhället.
Ja.
Vad ser du för trender, du som har tentaklerna ute?
Ja men spåkulan, då skulle jag säga att en trend som jag upplevde och har upplevt i flera år men som kommer väldigt, väldigt starkt, det är digitalisering och HR-arbete. Och det handlar allt ifrån om hur gör det enklare och lägga mindre tid på basala saker i HR-arbetet. Men det handlar väldigt mycket också om intern kommunikation. Det handlar också, får man väl säga, ganska mycket om hur sådant som tidigare krävs mycket människor att genomföra, nu kanske krävs lite färre människor. Och då kommer den stora utmaningen. Varför är det fortfarande så att flertalet undersökningar visar att chefer är minst lika stressade nu som var tidigare, trots att vi rent tekniskt och digitaliseringsmässigt har bättre stöd? Det handlar det om någonting rimligen annat än bara tekniken. Och då kan man säga att en trend är, och det är ingen bra trend, det är att chefer många gånger fortfarande upplever sig som att det är för mycket administrativ tid som går till att vara chef. Och upplevelsen av att det fortfarande är för lite tid som går till att utöva ledarskap och jobba aktivt med sina arbetsgrupper. Så då kan man säga att en trend är väl snarare att en konstant under flera års trend är för lite tid till det som många vill lägga mer på ledarskap. För mycket tid på styr, internkontroll och får man säga administrativt harvande, som en del chefer väljer att uttrycka det.
Men det är klart att den digitala tekniken gör ju att man effektiviserar en del processer, och frågan är ju vad man gör med det utrymme som rent teoretiskt uppstår om man får mer tid över. Jag har läst en del artiklar kring så här maillösa företag eller liksom organisationer som har bojkottat e-post, för det har tyckt var så här, gud jag hatar e-post.
Men vad gör de istället? Vad kan du se där?
Nej, men då har de haft så här chattar och intranät och sånt.
Just det.
Oklart om det är bättre liksom. Men det är ju intressant att fundera kring på de digitala verktygen och vad de gör med oss. För det är klart att jag menar, ledarskapet behövs ju fortfarande. En chef ska ju vara en ledare och en närvarande person på något sätt.
Absolut. Och ska man spana på någon ytterligare trend förutom digitalisering och den här ihållande kring upplevelsen av att du som chef upplever det som har otillräcklig tid eller förutsättningar för att ibland följa ditt uppdrag faktiskt.
Mm.
Så skulle jag säga att en tydlig trend, som jag skulle säga är en väldigt positiv trend, är att fler och fler organisationer faktiskt erbjuder en flexibilitet. Och den slags flexibilitet som i civilsamhället ofta är nödvändig. Många organisationer med medlemmar och förtroendevalda har udda arbetstider sett med 9-5-ögon.
Mm.
Och att det börjar komma en ökad förståelse för det i organisationen.
Just det.
Och det tror jag är en viktig trend som behöver fortsätta. För vill vi ha den typen av flexibelt arbetsliv som ofta pratas om, så måste ju också villkoren och synsätten och policies och motsvarande i organisationer ändras, inte bara ha läpparnas bekännelse. Och då kommer man in på den tyngre, större frågan som handlar om hur jobbar vi med organisationskulturen i våra organisationer. Mm. Och det tror jag kommer vara, den har trendat många gånger tidigare decennier. Men jag tror fortfarande att organisationskulturfrågan gällande hur vi arbetar och vad vi lägger tid på organisationer, oavsett om det är möten eller annat, kommer fortsatt vara starkt fokus de kommande åren. För det känns som att när man pratar om organisationskultur upplever jag att det är färre som säger vi är supernöjda med organisationskultur och hur vi har den. Den är så otroligt bra, effektiv, härlig, mysig, tillåtande. Jag upplever snarare att det används negativt värdelade råd i många organisationer. Så där tror jag att vi som sektor fortsatt behöver jobba mer med den. Vi på något sätt, vi ser frågan men vi har inte landat in lösningen.
Och det pratade vi väldigt mycket med Anna Ivarsson härom kvällen kring hennes bok Ram och kram och organisationskultur och ledarskap och förändringsarbete. Jag tänker att organisationskultur och intranät brukar vara två sådana saker som medarbetare och folk alltid är liksom lite, eller det är ganska lätt att klaga på.
Absolut.
Vad ser du fler för trender då? Ser du någonting?
Nej, men trender som också finns här men som kommer, det är egentligen, om vi tar det fysiska arbetsmiljön, alltså det fysiska landskapet och landskap i sig, det vill säga hur ska vi sitta?
Just det.
Vad är okej arbetsmiljö i det flexibla?
Vad är ett kontor?
Ja, vad är ett kontor? Precis.
Har jag funderat mycket på.
Ja, vad tänker du? Vad är ett kontor?
Nej, men så här, vad ska man ha ett kontor till?
Ja, för när merparten anställda i civilsamhället har mobil, dator och kanske ytterligare teknisk utrustning och helt okej uppkoppling både hemma på arbetet och utanför arbetet, då blir ju frågan hur ska vi använda de kanske stora lokaler där vi sitter på vissa sätt. Och det som jag ska säga är fortfarande väldigt mycket tapeten är det här med hur använda kontorsytor som är stora. Ska det vara mer droppy-varianten? Vi kommer in och använder ett ledigt skrivbord. Exempel kan nämnas att Röda Korset har ju gått över till ett väldigt flexibelt kontor och erbjuder många olika miljöer för sina anställda.
Aktivitetsbaserat.
Men inte bara ett slags utan flera slags. Allt från kafédelen till de olika våningsplanen. Och den typen av diskussioner skulle jag nog säga, där tror jag många är nyfikna men inte har hittat lösningar. Jag tror det kommer öka. För att du kan använda lokaler till en viss mängd, men för att få ihop livet som helhet, både arbete och fritid, så tror jag att det kommer att vara en fråga som vi kommer att jobba mycket inom sektorn med.
Och det tycker jag är en intressant fråga för arbetsgivaren och också fackorganisationen att fundera kring arbetsmiljö och sådana saker. Det är fler som distansarbetar eller har den flexibiliteten, vilket möjliggör ju sitt övriga liv, sitt privatliv och sådana saker, mindre resor. Jag är ju personligen helt såld på aktivitetsbaserad arbetsplats. Jag är totalt, det går som inte att kritisera det i min värld om man genomför det på rätt sätt. För det bygger ju på att så här, de aktiviteter, de behoven som alla medarbetare och verksamheten har, det ska tillgodoses i kontoret. Sen behöver inte det vara bås eller sådär. Men ja. Så om man gör det på rätt sätt så tycker jag det verkar ganska självklart och rimligt. Men jag är också, som sagt, ja, man är rätt såld på det. Man kan säkert kritisera.
Nej, men absolut, och man kan kritisera, men med det här så kommer ju apropå trend eller inte, så kan man sätta ytterligare en trend på något som jag just nu hittar på i mitt huvud. Så ska jag säga att det är trenden mellan individens eller organisationens behov först.
Just det.
För att det handlar lite om 70% i organisation vill ha aktivitetsbaserat och 30% inte, ska du köra över de 30%? Det är den generella förändringsfrågan. Hur ska du göra? Ska de många styra över de få eller tvärtom? Och när det gäller just hur organisera arbetet så tror jag att det kommer vara en nyckelfråga. Och det som händer just nu i organisationen är att från början tänker man kanske att det är en lokal fråga. Vi blir fler, ska vi sitta kvar? Men praktiskt innebär det också att det blir en fråga om hur vi har vår förtroende, medarbetare, chef i arbetslag eller arbetsgrupper. Men också sånt rent tekniskt hårddatamässigt. Vad ställer för krav på IT och bandbredd och lösningar och säkerhet. Så att från att ha varit kanske så här, åh vad skönt det är att sitta på ett café någon timme då och då eller jobba hemifrån. Så blir det en fråga snarare om säkerhet och kanske också om hur kollar vi faktiskt att personen jobbar. Litar vi på varandra? Får personen lika mycket gjort? och så vidare. Så lokalfrågan är egentligen bara, jag tycker det är en mindre fråga. Jag tycker de andra frågorna kring, som vi nämnde, är större.
Nej, men det blir en konsekvens, tänker jag. Alltså, det är klart att har man aktivitetsbaserat arbetsplats eller något liknande, har man flexibel arbetstid och man får jobba hemma sån. Alltså, det bygger ju väldigt mycket på, ja, men tillit snarare än ett kontrollledarskap. Mm. Vilket är klart, har man stämpelklocka och alla sitter i sitt bås, så kan man gå runt som chef och gå runt och inspektera och se att alla är där. Men det här individuella perspektivet är ju intressant, tycker jag. Hur man, om man jobbar på en hyfsat stor organisation som kanske har 15-20 anställda, hur ser man alla individers respektive behov och möjligheter? Och hur skapar man de förutsättningarna på en sån liten, relativt liten arbetsplats? Alltså, och hur skapar man acceptans för att folk kommer gå lite som de vill, och ibland är det okej att jobba kväll om det nu är det, för att det passar. Och, alltså, vi har ju en tendens att, att ha, så här har vi det på vår arbetsplats och då ska det gälla alla. Jag tänker att om man ska ha mer flexibelt synsätt så kan ställa det krav på ledarskapet.
Det gör det, men det som händer också, som jag tror är när frågor blir på något sätt som någon dominoeffekt, det är att om en fråga börjar med att handla om okej, hur ska vi ha, ska vi aktivitetsbaserat, läser alla rum eller ett megalandskap, så kommer vi in på sådant som handlar snarare om hur kommer det påverkas i en organisation när majoriteten anställda, både medarbetare och chefer, har förtroendearbetstid eller målstyrd arbetstid eller oreglerad. Och sen har du vissa människor från vissa funktioner där du behöver ha fast tid. Det kan vara reception, det kan vara ett vaktmästeri, ett tryckeri och ett gäng andra funktioner som av både praktiska och liksom att det är bästa arbetssätt behöver fysiskt vara på en plats. Mm. Det tror jag kommer vara den frågan som engagerar sektorn mycket. Så det vill säga, återigen individ kontra organisation, men att hur jobbar vi med att utveckla individuella lösningar i kollektiva miljöer, och hur skapar vi en acceptans för individbehov och ibland olika villkor i arbetsförutsättningarna. Både den fysiska arbetsmiljön, möjlighet att jobba hemma kontra vara på kontoret, när det kan man säkert behöva samexistera. Det gör det redan, men man behöver se, finnas på kontoret eller jobba hemifrån i en större sammanhang. Det är inte bara en fråga om fysik.
Kan du säga något kort om de här framtida anställda då? De här millennials, eller vad säger man?
Just det, millennials. Först var det, ja, precis, generationernas
byte. Någon form av generation.
Ja.
Nej, men, vi är de 90-talisterna.
90-talisterna, precis. Mm. Snart är 2000-talister. Se upp.
Ja. Ja.
Nej, men jag tror så här att jag tror det är viktigt att ta in den typen av undersökningar. Det som är intressant är snarare vad händer med de här människorna som kommer till vår organisation och som inte rör sig kanske idémässigt och som är en blandning av människor mellan 20 och 70.
Mm.
Då kommer du till en miljö som inte alltid är det du förväntar dig. Men det kanske finns en minoritet som är som du. Jag tror att det i sig är både hämmande och utvecklat vår organisation.
Mm.
Jag tror helt enkelt att det som att utvecklingen går ganska långsamt på grund av att de eller vi som finns i organisationen är de som satt de spelregler som gäller.
Mm.
Och att du som knackar på dörren, utmaningen för oss som brännen är i organisationen är att vara ödmjuka för att förändra både våra arbetssätt och oss själva och organisationskulturen hela tiden egentligen. Det tror jag är den stora utmaningen. Annars kommer de här personerna gå in i den grå eminensens massa och snarare vara de som säger nej nästa gång någon knackar på dörren.
Just det.
Så att det är inte helt utmanande att vara minoritet och knacka, tror jag. Vår sektor är inte bara klang och jubel, liksom andra organisationer. Jag tror det handlar mycket om att vara ödmjuka inför att inte alltid göra som vi har gjort.
Spännande, det där kan man säga mycket. Jag börjar tänka på så här folkrörelsearbete när man vill vara både modern och traditionell ibland. Alltså så här, när man har lång tradition bakom sig.
Just det.
Och bedriva förnyelsearbete samtidigt som det finns någonting fint i traditionen och det som alltid varit. Och den balansen är det som är ju jättelurig. Men du, köp Johans bok. Idéburen med chef finns på idealistas.se och Bokus och Alibris och lite nätbutik och sånt. Det finns oftast där böcker finns. Kul att du kom hit. Du ska få en avslutande fråga också. Vi frågar alla om det finns någon annan bok som du vill tipsa om.
Ja.
Som du tycker är extra bra.
Eller egentligen, nej, det finns ingen läsning som har klarat allt.
Mm.
Men om man inte tänker så tänker jag att jag har två tips. Det ena är en bok som heter Bortom tankefällan av Magnus Dalsvall och Kjell Lindström. Som handlar om att hantera tankar för våra organisationer. Okay. Och som handlar om organisatoriska landskap och komplexitet med det. Extra lämpligt för ideella organisationer skulle jag säga. Och det andra, om man vill mer kika på forskning, är att läsa en hel del av det som Mats Alvesson och en del av hans kollegor har skrivit. Exempelvis Tomhetens triumf, eller boken Chefsliv, eller den spännande boken med titeln När ledarskapet krackelerar. Då får man också en lite mer kanske kritisk syn på arbetslivet och förutsättningarna. Och egentligen en bättre bild av realiteten, givet forskningens syn.
Jag har Tomhetens triumf hemma, där står bokhyllan, och jag har bara läst baksidan. Men jag älskar baksidan, och jag älskar idén om den boken. Vad kan man säga någonting? Alltså, min bild handlar om fina floskelord.
Jag tror att den handlar om precis att kalla det demaskera, eller egentligen så här, försöka ta död på myten om de flosklerna går bakom. Den handlar otroligt mycket om, förenklat, om grandiositet och vad som händer när vi människor, inklusive vi i ledande funktioner, upplever oss som väldigt viktiga med väldigt långa och fina titlar. Mm. Och där innehållet kanske ibland får stryka på foten i relation till grandiositetens växande del.
Fantastiskt.
Så, ja, det är fantastiskt.
Jag måste genast hem och läsa den. Tusen tack Johan för att du kom hit.
Tack själv.
Det här var nog det sista författarsamtalet på tag. Vi återkommer kanske efter nyår med fler sådana här inslag. Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.